dags för ännu ett avsnitt av 150 kilo podcast.
Vad eftertänksam du låter.
jag tänkte inte riktigt att det här skulle spelas in, men nu är vi igång så där spontant. Hur är läget, man?
Ja, det är bra. Men hade du någon annan öppning du ville köra, eller kände du bara att vi skulle mjukstarta in i det här flowet som du just bjöd på?
Ska vi inte testa ett så här, jag går igenom alfabetet så får du säga stopp. Alltså jag går igenom alfabetet tyst och så får du säga stopp. Och sen den bokstav vi hamnar på måste vi testa en öppning på.
Okej.
Okej. Jag börjar nu. A.
Stopp.
L. Varsågod.
Okej. Lite lagom till slutet på veckan så kommer 150 kilo podcast som en räddning i vintermörkret. Jag heter Joakim Falk och är mer från Stockholm och på andra sidan Atlanten, eller typ alla sju haven eftersom att det är på andra sidan jordkloten, i Sydney sitter min trogne vapendragare Magnus Ziegler.
Lite ljugande lät det som när du löd ur munnen på dig att det var vinter.
Ja, det, i och för sig så räddar vi ju bara vi räddar ju bara de som är i Sverige från vintern. De som är i Sydney har ju sommar.
Finns det inte en automatiskt inbyggd negativ klassning av vinter i så fall? Och det låter som att det inte riktigt kommer från rätt person, du som egentligen borde älska vintern.
Nej, men jag älskar ju vintern i, alltså när jag inte är i Stockholm, alltså när jag inte är i en stad. Alltså när jag är ute i en alpby eller så där, då älskar jag ju det. Jag älskar ju sporten som går att göra på vintern och livet som man kan leva på vintern. Men det finns ju någonting extremt obehagligt i att alla ens kläder och skor blir kalla och blöta och fula och går sönder av vädret.
Ja, jo.
Men jag tycker ändå att man ska vara jävligt tacksam för att man lever i ett land som faktiskt har årstider. För det är ju många som bara har en och samma konstanta värme eller luftfuktighet eller vad det än är hela tiden.
Jo.
Och det finns ju något fint i att det ändå ändras i Sverige.
Jo, men jag tror att det är det som också gör oss så vackra, det här kontrasten. Mm. Att så här, för vi utgår ju lite från att så här, på sommaren blir alla snygga i Sverige. Men ja, det borde ju göra att majoriteten här borde vara snyggare, eftersom det är typ alltid sommar här.
Och det är de inte.
Nej, men alltså jag måste säga att Tinder har inte varit så här exploderande utav skönheter, samtidigt som den lägsta nivån är väldigt hög här, måste jag säga.
Okej. Men jag tänker ju så här, just det där om att man alla blir snyggare på sommaren i Sverige.
Ja.
Inte det någonting som så här douchebaggiga killar säger bara för att alla tjejer tar av sig mer kläder och blir brunare liksom.
Jag gillar hur du försöker distansera dig själv från saker du säger varje år.
Fan, Magnus, det där var inte schysst.
Men jo, så kan man väl, so, that's a way to put it. Men det är ju så. Alltså, men det har ju mer att göra med hyn, så här. Man ser mer hälsosam ut och man uppskattar omvärlden mer och man ler oftare och liksom...
Man är en härligare människa på sommaren, menar du?
Och för den delen så döljer man ju också, eller finns det en lättare anledning att dölja fula drag med solbriller och, och så kanske på sommaren. Samtidigt som man borde ju hädanefter ha mer, eller ha lättare att dölja på vintern. Men ja, jag tycker vi släpper det, för det är ett ganska dumt ämne att prata om huruvida folk faktiskt är snygga eller fula på sommaren eller på vintern. Men jag kan säga att jag mår väldigt bra av den här D-vitamindosen som jag får här i Sydney just nu.
Fan vad skönt.
Men du är ju precis hemkommen nu från skidåkningen.
Eller ja, det är.
När kom du tillbaka?
Jag kom tillbaka för 3 dagar sedan.
Okay.
Det har varit så jävla fantastiskt, och det pratade vi om förra veckan också, att Ninas familj är ju hur härliga som helst.
Ja.
Men jag tänker ju på lite så här, det finns ju en liten det finns väl en sägning om att man inte känner en person förrän man har rest med den.
Mm.
Det är inte så man brukar säga. Att resa med andra är det enda riktiga sättet att lära känna dem, för det är då ens verkliga personlighet kommer fram.
Ja.
Och då tänkte jag så här, var kommer det ifrån egentligen? Vet du det?
Ja, alltså jag kan ju säga så här att första gången jag var ute och reste med vänner, det var i 2:an på gymnasiet, och vi åkte på min första tågluff, och jag kommer ihåg att min chef då varnade mig och sa att ni kommer bli ovänner, och jag bara, ah, tjena typ. Och det slutade ju såklart i det, att jag hatade 3 människor och aldrig mer ville prata med dem. Och alla bröt upp och åkte åt varsitt håll i Europa.
Men är ni vänner nu då?
Ja gud ja, alltså det var ju mer på grund av en ganska sjuk incident som nog tar lite lång tid att berätta, men några highlights ur den incidenten var att jag lekte Spider-Man 4 på natten för att lyckas ta mig in i en lägenhet på 4:e våningen och klättrade upp längs väggen och bröt mig in i lägenheter för att jag inte kunde klättra upp till 4:e våningen och försökte klättra ner från 1:a våningen, och 5 poliser var involverade, och det jag har fortfarande kvar mitt största och enda stora ärr på kroppen tack vare den
kvällen. Det låter som en hel kväll.
Ja, men ilskan blev ju ganska stor när vi hade liksom, när polisen fick bryta sig in i lägenheten, och det visade sig att snarare Marcus då, min vän, öppnade dörren inifrån till slut i kassonger och bara, vad är det typ? När 4 timmar efter att vi har liksom skrikit och knackat och ringt och försökt komma in, och liksom halva gänget skulle iväg om bara någon timma till flygplatsen. Och
jag var
rosenrasande, han vägrade till denna dag och be om ursäkt för att han inte lämnade dörren öppen.
Ja, men finns det inte något speciellt i människor som inte kan erkänna att att det har begåtts något fel?
Marcus är verkligen en sån person. Men på ett så jävla
skärmigt sätt. Men det finns ju något härligt i det ändå.
Ja, jo, alltså det måste ju vara en avgrening av mytomani. Eller så här.
Ja, men precis. Man ljuger för sig själv att så här, nej, det här är okej.
Ja.
Så här gör alla. Men då är ju frågan så här, eftersom du och jag aldrig har riktigt rest med varandra.
Ja.
Vi har ju inte varit ute on the road, så att säga.
Nej.
Känner inte vi varandra då?
Alltså, jag tror att man måste först och främst gå till botten kring varför man säger så här. Varför man först lär känna en människa på riktigt efter att man har rest med varandra. Det har ju att göra med, och nu kommer det lite hyperteorier in här, men de är inte riktigt hyper eftersom det handlar om gruppdynamiska processer och vilka steg man är i utveckling av en grupp.
Ska du inte säga det då istället för att säga att nu kommer teorier från min sekt jag är med i?
Ja, men det är ju bara du som reagerar på att jag säger så på det sättet. Jag menar just den här Susan Wieland har en teori om att människor eller grupper alltid är i 5 steg. Varpå första steget handlar mycket om alla är måna om varandras välbefinnande. Det behövs en stark ledare. Alla vill liksom trivas och må bra. Och de allra flesta vänner och bekanta befinner sig där i det här första stadiet under större delen av deras relationer, för att man aldrig riktigt liksom konfronteras en situation där det uppstår en konflikt.
Mm.
Men i stadie 2, det är just det som händer i stadie 2, att konflikter uppstår och man börjar motsätta sig varandra och subgrupper liksom uppstår. Men det blir 2 mot 2 eller 3 mot 2 eller kanske ibland till och med 1 mot resten och så vidare. För att sen komma till stadie 3 där man lär sig att hantera problem och kan effektivare gå igenom konflikter. Och sen så klättrar man upp då i effektivare och effektivare processer. Men stadie 2 är det som alla relationer behöver gå igenom för att kunna komma till ett djupare stadium. Det här stadiet är det, alltså just konflikt är någonting som så jäkla många människor är rädda för. Framförallt när det kommer till relationer. Att konfronteras med problematik och motsättningar. Men, och det är det som väldigt ofta sker såklart när man reser, eftersom man har olika åsikter och tankar om vad man ska göra, och just för att man utsätts för varandra så mycket under en viss tidsperiod.
Men då kanske det är så att jag och Nina inte känner varandra ordentligt i alla fall, trots att vi har rest med varandra. Eftersom att jag skulle precis komma till att vi klarade oss väldigt bra utan så mycket konflikt.
Ja, jo, men det behöver ju, alltså så här, på ett sätt så är det klart att man, bara för att man inte har konflikt, så betyder inte det att man inte går till ett, alltså, djupare stadium. Men, men samtidigt så behöver man ju lära sig att hantera konflikter
för, jo, men det är klart, absolut, att kunna
komma vidare. Och det är väl kanske, nu ska ju inte jag säga att ni har kommit till stadie 3 bara för att ni kanske möjligtvis har lärt er att hantera konflikter. Men ni är ju fortfarande så pass måna om att undvika värre konflikter just på grund av den nykärleken som ni fortfarande har.
Jo, så kanske det. Men jag kände i alla fall att under tiden vi reste och under tiden den här veckan fortskred, så var allting härligt och lugnt. Och det var, det kändes som att vi båda är väldigt resvana och har gjort säsonger till höger och vänster, och vi vet var vi hade varandra. Så det var inga större problem. Det jag kan tänka mig blir en stor konflikt är väl när man har ett par eller ett kompisgäng som, där man har de här olika karaktärerna, som så här, en som ska vara, som är den naturliga ledaren, och någon som vill ha kontroll över allting men kanske inte leda men ändå veta var allting är på väg någonstans.
Ja.
Och någon som tar det här ansvaret men för gruppen liksom.
Ja.
Och det är då det kan uppstå rätt stora problem, när man, och speciellt om man har någon som gärna vill ha rätt men kanske inte alltid har det. Då blir det ju ganska stora konflikter, tänker jag mig.
Ja, men det är verkligen. Men får jag fråga, när det kommer till din och Ninas relation, om det är okej att prata om. Det brukar ju ganska ofta i alla fall vara så i relationer att man mer eller mindre är medveten om det, men att man, det kan finnas en känsla av att den ena lutar sig på den andra, eller den ena så här, har kanske lite mer kontroll över situationer än den andra. Och jag brukar lätt vara den, i alla fall när jag har varit med yngre människor, att jag tar kontroll över situationer. Och när jag är med äldre tjejer av någon märklig anledning så kan jag lätt ge kontrollen. Men har du någon har du tänkt på det här någonting mellan dig och...
Ja, jag har väl, alltså, det är väl lite båda. Jag tror att vi för en ganska bra dialog, men också att så här, jag kan ju känna att jag inte alltid har kontroll, men det är oftast när jag inte behöver ha den heller. Alltså jag kan se en situation och så här, nu är det inte viktigt att jag har kontroll över den här situationen, utan jag tar det som det kommer.
Ja.
Och uppstår det något problem så är jag ganska lösningsorienterad.
Mm.
Medan jag tror i alla fall att Nina gillar att ha mer kontroll hela tiden.
Okay.
Men det är bara så jag har tänkt på det. Men sen så andra situationer, när jag tänkte skriva ett ämne i natt när jag låg och jag kunde inte sova och jag hade brutal ångest i natt.
Okay.
Och det var, jag tänkte bara skriva ner känslan. Jag gjorde aldrig det. Men jag minns fortfarande vad jag tänkte, att så här, det var ingen generell ångest, för jag visste, jag kunde härleda den liksom. Och det kan jag har ju aldrig haft generell ångest. Jag har aldrig känt att jag mår dåligt av ingen anledning, utan jag hade alltid känt att jag kan härleda vad det är som gör att jag inte mår 100% bra.
Mm.
Och det handlade ju igår om att jag inte kände mig tillräcklig för att kunna veta vart jag ska ta vägen rent karriärsmässigt och sånt där. Jag vet ju att det här kanske inte är sant, eftersom jag är fortfarande ung, och jag har ju mål och jag vet vad jag vill, och jag har medel för att ta mig dit. Men det var i alla fall känslan jag hade där i natten. Och då, när jag känner mig så, och när jag mår, när jag har det mentala stadiet, då är jag ju en person som väldigt mycket lutar mig mot Nina. Mm. Såklart.
Ja, det där känner jag verkligen igen mig också. Men det handlar ju också om att våga och kunna visa sig svag i fel sak att säga, just för att det skulle innebära att man inte skulle kunna göra det annars. Men det visar ju bara på den, alltså tilliten som ni har till varandra. Mm. Och vilket är ju skitbra, eller det är fantastiskt liksom att man kan, och att du kan prata om det här liksom. Men bara för att svänga, återgå lite till vad du sa förut med huruvida vi känner varandra eller inte, och den konflikten som behöver uppstå för att man ska kunna ta sig vidare eller sitt djupare stadie, även om inte vi har rest tillsammans, vilket är någonting som känns konstigt att vi inte har gjort nu när jag tänker på det. Så tänker jag att du och jag har ju haft andra, vi har ju haft lite av en kris eller liksom konflikt på ett sätt.
Absolut, det är klart att vi, det var väl mer bara för att komma vidare i ämnet. Jag tror ju att vi känner varandra.
Ja.
Eller jag har i alla fall den känslan. Sen så vet ju inte jag hur du känner.
Ja.
Men någonting som jag också har nämnt tidigare, men som jag tänkte på under samma tema av det här resandet, så var det ju att så här, just den här bilden som jag har länge romantiserat av den resande mannen.
Mm.
Och det vet jag ju, det har ju du och jag pratat om tidigare, att det finns ju något fint i en ensam man i en hotellobby som sitter med en whiskypinne och, och läser en god bok eller något.
Ja.
Och anledningen till att jag säger, eller till att jag tänker att det är just en man, reflekterade jag över när jag skrev ner det här, är väl att de enda alltså dels den enda referensen jag har, eftersom på grund av mitt kön, är ju man, men också de enda referenserna jag har av ensamma människor i hotellobbys via då popkultur och film och musik och allt vad det är, så är det ju alltid ensamma män. Eftersom att de gånger man i popkulturen ser ensamma kvinnor i hotellobbys, så är de alltid där av en underliggande anledning. Antingen så är de bara ett objekt för den manliga karaktären, antingen protagonisten eller antagonisten, att ragga på eller liksom interagera med. Eller så har typ deras pojkvän också, då den här manliga karaktären, varit otrogen och de är ute på jakt för att hämnas och typ ska ragga upp någon annan manlig karaktär och ligga med.
Mm.
Det är ju egentligen de enda två gångerna man ser ensamma kvinnor i hotellobbys.
På film, ja.
Och det, ja, men i popkultur överlag, och det gjorde mig lite irriterad. För att man måste ha någon av de två sexuellt anspända anledningarna att sätta en kvinnlig karaktär i ett sånt forum.
Och det, ja, det var intressant att du blev lite frustrerad, feministiska åsikt eller tankar här.
Ja, nej, men jag, det var, men för jag kände det när jag skrev det. För då skrev jag ju att jag romantiserade, alltså när jag skrev in det här ämnet i telefonen, så skrev jag ju att jag romantiserade bilden av den ensamma mannen i hotellobbyn.
Ja.
Men, och det störde mig att jag tänker så.
Ja,
förstår du vad jag menar?
Absolut, det är klart.
Och då tänkte jag, varför tänker jag så? Och det här var det svaret jag fick upp.
Mm.
Är det, stämmer det här? Eller är det bara något jag har fått för mig? Eller är det... Ja. Tänker du också så här?
Ja, gud ja. Jag ser, när jag tänker på en ensam tjej i hotellobby, så tänker jag direkt på Lost in Translation, såklart.
Vad har hon i kikan? Liksom alltid så.
Är inte det mest ikoniska bilden av en ensam tjej i en hotellobby, just när Scarlett Johansson liksom drar fingret över läppen bakom en, vad förmodligen är en dry martini i Lost in Translation.
Ja, jag tror att det är faktiskt en Tom Collins. hon dricker.
Ja, men, såklart.
Jo, men den, det är ju en jävligt fin bild. Och man, men det är ju alltid det där, som jag säger, vad har hon i kikan? Liksom?
Ja, men jag upplevde lite kanske den just omvända rollen i på min resa ner till Australien när jag mellanlandade i Bangkok och var lite den moderna ensamma mannen fast i kvinnans arketypiska roll där jag satt med en telefon bakom en öl och tindrade i Bangkok.
Och satt och spände blicken i alla främmande kvinnor du kunde se och se om de matchade någon av bilderna i telefonen.
Ja, men precis. Jag fick ett dock ganska random napp som hon vill fortfarande att vi ska ses. Eller snarare Skype data. Hon är ju i Thailand, alltså i Bangkok. Känns ganska oklart. Varför skulle hon vilja det? Eller så här, är det bara jag som antar att hon vill ha ut någonting och inte riktigt kan kartlägga vad fan hon vill ha ut? Eller vill hon bara
Skype data?
Ja. Vad finns det för syfte med det? Nu är det ju jag som är hemsk.
Ja, nej, men det kanske är, ni kanske bygger en jättefin långsiktig relation och gifter er och skaffar barn och...
Känns inte det ännu mer som, alltså, nu finns det risk, väldigt hög risk för att jag drar lite mothårs, om man säger. Det är väl att förr i tiden så åkte den svennebanan till Thailand och gifte sig med en fru och kom tillbaka med henne. Nu mellanlandar man i Thailand och tindrar och tar med henne på hemvägen.
Nej, men fy fan, Magnus.
Känner du att du har liksom lärt känna en annan stad än Stockholm, som i alla fall är större än Stockholm, så där lite mer på djupet någon gång?
Nej, den enda upp... Förlåt att jag bara avbryter så här, men jag fick precis ett sms nu av Nina. Vi har fixat en lägenhet ihop.
Tjena! Fan, vad nice. Grattis. Men vad fan var det någonstans?
På Kungsholmen.
Fy fan, vad sweet.
Vid Kungsholms strand.
Men driver du med mig? Hur fan har ni fixat det?
Vi mejlade på 13 annonser igår. Och sen så svarade två efter 2 timmar. Och så var Nina på visning igår kväll.
Ja, men tjena. Fy fan, vad fett du. Grattis.
Ja, tack.
Kungsholms strand.
Nu måste jag fixa jobb.
Ja. Känner du att du har utforskat och upptäckt en ny stad som är större än Stockholm någon gång?
Ja, det närmaste jag har till det är väl... Nej, alltså jag har ju bara spenderat tid i städer mindre än Stockholm.
Ja.
Förutom London då.
Ja.
Vilket jag lärde känna, men inte på det sättet. Då bodde vi ju strax utanför London och så var vi bara där. Vi var ju där en vecka liksom.
Ja.
Men det var ju under den veckan, under 6 dagar så gick vi på 11 museer. Vi gjorde allt turistiskt man skulle göra och vandrade runt hela London varje dag. Från klockan 8 på morgonen till klockan säkert 9-10 på kvällen.
Ja.
Så att den stan har jag väl lärt känna, men jag har ju inte bott där liksom.
Nej, just det.
Var det något speciellt du tänkte på eller?
Nej, men alltså det här med liksom storleken av en stad känns har liksom nu blivit jävligt abstrakt för mig. För att, jag är ändå sån som jag älskar att så här, på så kort tid som möjligt utforska så mycket av en stad som möjligt. Och då inte bara liksom...
Ja, men det var ju lite det jag gjorde i London där.
Ja, men precis. Men då känner jag också så här, inte bara turister utan också så här, lär känna såna här riktigt, alltså helt meningslösa ställen. Bara för att kunna... Alltså, jag är ju lite en sån, jag älskar att namedroppa som att jag är mer bekant med ett ställe än vad jag verkligen är. Vilket jag har fått höra. Framförallt med Berlin. För att det är någon sån stad som jag nu ändå måste säga att jag kan hyfsat väl. Jag hittar ganska väl vad jag än är. Men jag har blivit bränd lite på fingrarna när jag har liksom uttalat mig om ställen som jag liksom kanske inte riktigt haft lika bra koll på som jag själv trott. Men hur som helst, så just den här storleken av en stad när jag har utforskat en stad blir så himla abstrakt för mig. Just för att jag, ja men ta exemplet Köpenhamn. För mig, jag upplever Köpenhamn som en enorm, alltså en helt jävla gigantisk stad. Av den anledningen att jag har aldrig gått vilse så ofta i en stad som i Köpenhamn.
Okay.
Och det kan ju ha att göra med liksom vilket tillstånd man är i när jag har varit i Köpenhamn. Men liksom samma stad kan för mig både upplevas som enormt stor eller liksom pytteliten på ett lustigt sätt. Och så här, vanligt exempel är ju när man liksom tittar på en karta av en stad som man aldrig varit i, så är det ju skitsvårt att liksom uppskatta avstånd, även om man liksom har en skala på sidan och vet liksom att det är ett visst avstånd. Så avståndet är inte förankrat i liksom i känslan liksom i form av tid, förstår du vad jag menar, alltså,
men det kan jag verkligen känna igen.
Jag menar, om man, det är lite som så här, men man vet hur lång tid känslomässigt det tar från säg Dramaten till Sergels torg, men du tänker kanske inte lika mycket att det är så här 700 meter, utan du tänker kanske, eller jag tänker i alla fall mer så här, men det tar 7 minuter eller något sånt där.
Ja, men jag gillade hur du beskrev det, att man vet hur lång en sträcka är känslomässig.
Ja.
Det är en fin beskrivning, för det är ju precis så att om jag är på Stureplan och ska vandra mot Kungsholmen, jag har ingen tid att passa, jag ska bara flanera, då är ju den sträckan x antal kilometer lång.
Ja.
Den kanske är 1 kilometer från Stureplan till Kungsholmen.
Ja.
Men när jag är på Stureplan och min bio på Sergels torg börjar om 10 minuter.
Ja.
Då är den sträckan känslomässigt skitlång.
Precis.
Alltså och det är just Kungsgatan, har jag fått för mig i alla fall, som har en sån effekt i alla fall i Stockholms innerstad. Det är den gatan jag alltid har gått och känslomässigt tänkt att här är jag nästan alltid stressad. Så att den gatan har nästan blivit förknippad med stress för mig.
Mm.
Även om jag går där när det inte är stressigt.
Mm.
Det blir lite som den här, du vet, Dizzy-effekten, Hitchcock-effekten. Vet du vilken jag pratar om? Den när man ser, man har någonting i fokus i bilden. Och sen så åker kameran mot det, men bakgrunden dras ut.
Just det.
Det här kanske är en jättesmal referens för människor som inte förstår vad jag pratar om. Men det är som att när man går på Kungsgatan, om man är stressad och ska till en viss plats, då är det som att den här gatan bara sträcker ut sig i horisonten och bara blir oändligt lång. Och man kommer aldrig fram.
Ja, men det jag försöker säga här liksom är att, och försöker komma till, är att jag för första gången behövt tajma alla avstånd som jag går, just för att jag är så inne i det här upptäckandet. Och att tiden på så vis känns mycket kortare. Och att jag därför liksom lätt underskattar den tid det tar för mig att förflytta mig. Ja, men det här blev extra tydligt just för att jag flyttade nu precis i söndags till min nuvarande lägenhet. Den sträckan är ungefär lika lång. Men tidigare så var liksom vägen till jobbet var mycket mer intressant. Det fanns liksom höghus och det kändes som att gå runt i New York liksom Times Square på vägen till jobbet. Medan nu så är det i princip en lång raksträcka. Och båda vägar tar ungefär en halvtimme att promenera. Men nu så känns den nya vägen som att den tar mycket, mycket längre tid.
Okej. Okay.
Och någonting som var lite intressant just när det kom till det här var att innan jag flyttade från mina före detta kära roommates till mina nya, inte riktigt lika kära roomiesar, så sa en av dem någonting väldigt fint, nämligen "May Sydney continue to shrink for you."
Mm-hmm.
Och Naturligtvis menade han att må staden blir mindre för att jag lär känna fler och fler. Och man liksom stöter på fler man känner och inte att den faktiskt krymper. Men
hade det varit jobbigt om den faktiskt krympte?
Ja, verkligen. Men det roliga var att just med det i bakhuvudet av vad han hade sagt så lyckades jag vara med om ett par sådana här otroligt märkliga så här, småstadshändelser i den här väldigt, väldigt stora staden. Mm. För det som hände var att liksom, första dagen när jag flyttade hit så liksom, jag var väldigt snabb och rapp med att liksom, styra upp allting jag behövde, bland annat en cykel. Och då hade jag liksom, bara några timmar efter att jag landat gick jag in på motsvarigheten till Blocket här, Gumtree. Och liksom skrivit till typ 5-6 personer som hade lagt ut cyklar att jag var intresserad. Och så 5 minuter senare fick jag svar från en italiensk konstnär som skulle hem då till Italien bara några dagar senare och ville bli av med sin cykel. Så jag fick den väldigt billigt och han hade förmodligen stulit den liksom, just för att den var så billig. Men det gör ju inte mig någonting riktigt. Och så vi gjorde en ganska så här, snabb handel och började snacka lite och hade så här trevligt. Men sen ett par dagar senare så var jag då inne på Vapiano och liksom, träffade min polare. Så stod jag där i matkön och började snacka med ett par random dudes som var hur sköna som helst. Och det slutade med att de bjöd mig på middag och vi hade hur trevligt som helst. Och sen så gick vi då upp till hans lägenhet på en liten hemmafest som blev allt större och större. Och till slut så kommer då in en kille som då råkar vara han som jag köpt cykeln av. Och jag menar, det är klart att det var en slump. Och jag har ganska svårt att se att det fanns någonting i det som skulle vara så här ödesutsatt. Även om jag liksom har börjat tro mer och mer på att allting har sin anledning, så fanns det inte riktigt någon anledning att vi skulle ses igen. Utan det var bara en lustig slump. Men liksom, det gjorde ju bara att så här, det kändes plötsligt som att fy fan vad mycket människor jag har lärt känna och jag har hunnit träffa på så kort tid att en sån här sak ens kan hända. Mm-hmm. Och nu i helgen hände en liknande sak där jag liksom hade en ledig dag och jag åkte ut till liksom med båt långt ut på en fjärd kanske man kan kalla det. Liksom med en så här fantastisk utsiktsplats. Så jag skulle ut och klättra lite, hade med mig klätterskorna. Och så plötsligt hamnade jag på en naken strand. Med massa, det var ju enbart killar som pillade sig på snoppen och liksom följde efter den lite så här lite obehagligt. Så jag klättrade iväg då till liksom så långt bort man kunde komma på den här väggen tills jag kom till ett ställe där man inte kunde klättra vidare. Och där ligger ju såklart en man och solar naken. Och jag är ju så här direkt bara, men kolla bort. Tills jag så här gör den här double taken och bara, men vad fan, den här mannen känner ju jag. Så visar det sig vara en av de få svenskar som jag känner i Australien sen innan.
Vad fan, Magnus?
Menar du vad fan för att jag känner just den här nakensolaren eller vad fan för slumpen?
Nej men vad fan för det händer ju bara dig.
Ännu mer slumpartat var ju just att han hade smsat mig 10 minuter innan och min mobil hade dött. Och han hade ju kunnat varit vad fan som helst i Sydney. Liksom.
Men hur liten kan en stad bli egentligen? Eller?
Ja men det är precis det jag funderar över. Just för att som... Alltså jag tror ju inte så jättemycket på slumpen samtidigt som jag inte tror så jättemycket på ödet eller vad man ska säga. Så att jag försöker ju någonstans rationalisera det här med hjälp av att ju fler jag känner desto högre blir sannolikheten att jag kommer träffa någon. Ganska logiskt liksom. Men det finns ju såklart oavsett ett ganska stort element av slump där någonstans. Men... det som jag tycker blir intressant är ju om man nu utgår från den teorin att ju fler jag känner desto högre blir sannolikheten att jag kommer träffa någon, då borde det ju liksom, och som en följd av det så blir då även staden mindre i sägen, eller i, som man säger. Jag menar, alltså hur liten kan en stad då bli? Alltså om jag känner, säg att jag hypotetiskt skulle känna alla, då skulle det ju vara en väldigt, väldigt liten stad. Men just att säga så tycker jag är ganska intressant. att känna alla. Just för att, jag vet inte om du känner till det här, men det finns en antropolog som heter Robin Dunbar, som kom fram till, han liksom forskade på hjärnans storlek i förhållande, alltså bland alla djur i förhållande till deras stam eller deras sociala nätverk, om man säger. Okay. Och han kom fram till att, eller han hade en hypotes då om att hjärnans storlek då, eller människans hjärna har då en kapacitet att kognitivt kunna förhålla sig till mellan 100 och 250 människor liksom i ett faktiskt nätverk. Okay. Och det är ju lite det här som Mark Zuckerberg, Facebooks vd, försöker liksom tänja på, just den här siffran. Men någonting i hans teori som jag tycker är intressant är att Dunbar menar att för att kunna, eller förutsatt att man har, säg, ungefär 150 personer, och förutsatt att man är beroende utav de här 150 personerna för att kunna liksom överleva på ett eller annat sätt, så krävs det, eller så måste man använda 42%, fråga mig inte hur han kom till just 42, det krävs 42% av ens tid, alltså man måste lägga den tiden på att vårda sitt nätverk. Och just när det kommer till det, så för han då en ganska intressant tes där han hävdar att språket blev liksom, eller utvecklades just som ett så här billigt knep för att underlätta det här sociala vårdandet av stammen eller nätverket. Och det här innebär ju då att liksom Facebook och Twitter och Instagram då också skulle vara ett liksom ett ännu billigare knep, eller vad man ska säga, för att underlätta den sociala vården. Och jag tycker att det här är, just kanske för att jag jobbar med det, men jag tycker ju det här är skitspännande. För att, jag menar, ju lättare det är och ju mer tid man sparar på att vårda sitt nätverk, desto mer kan man lägga på att antingen då vårda sitt nätverk bättre eller expandera sitt nätverk. Jag menar, det känns i alla fall när jag bodde i Stockholm, som att när man, och framförallt på somrarna, när man är så här, man stöter på folk precis hela tiden, som man säger, men gud vad Stockholm är litet, känns det som att man har fått höra mer och mer och mer. Och framförallt när man tar fram Facebook-appen och kollar vilka gemensamma vänner man har, så har ju det liksom stärkt den tesen om att Stockholm är litet. Men jag tror att det verkligen hänger ihop med det, att det ligger i vår generation att ens kunna säga det, just för att man har de här sociala nätverken, man har ytterligare ett sorts språk, om man vill kalla det så, ytterligare ett verktyg att vårda nätverket på.
Men vi är ju en nätverkande generation.
Ja.
Men någonting som jag tänker på är att jag tycker att det låter som lite. Alltså rent spontant så låter det som lite att känna 150 personer. Eller att ha ett nätverk på 150 personer. Men när man väl börjar tänka efter så är det ju inte så litet. Utan den kärnan kan ju vara ditt nätverk, och sen så byggs deras nätverk, blir ju också en bidragande faktor till ditt.
Ja.
Och sen så deras tredjepartskontakt blir ju också en utveckling av ditt nätverk.
Ja, men verkligen.
Det blir ju som ringar på vattnet, vilket gör att man alltid kan ha kontakt med någon. Och vad är det man brukar säga? Att känner du 100 personer inom ett visst yrke så känner du alla.
Ja men det finns ju också den här 6 degrees of separation-teorin. Att det behövs bara 6 kopplingar för att nå vem som helst. Men då behövs ju också de här aporna som alla känner men som inte känner någon.
Jo, absolut. Och det är väl du och jag ganska bra på.
Ja.
Men den här six ways, vad är det den heter, teorin, sa du?
6 degrees of separation.
6 degrees of separation. Det är lite som hitta Hitler.
Vem känner Hitler?
Nej, men har inte du spelat hitta Hitler när du gick i högstadiet?
Nej. Mitt antagande kring leken leder mig till att förmodligen alla trodde att vi kände Hitler eftersom jag gick på tyska skolan.
Nej, jag tänkte att du kanske inte gjorde det just för att, ni kanske inte lekte den leken just för att du gick på tyska skolan.
Förmodligen.
Nej, men hitta Hitler handlade ju om att man under så få vidare länkade klick som möjligt på vilken som helst Wikipedia-sida skulle komma fram till Hitlers Wikipedia-sida.
Alltså, din skola, som högstadie som du gick på, Engelbrekt, måste ju vara den mest så här nazi-fokuserade skolan i Stockholm. Det var ju en sån klassiker, och det här har ju gått i generationer. Alltså säkert sedan 40-talet, att så här, när tyska skolan eleverna gick förbi Engelbrekt, så var det liksom, här kommer nazisterna!
Ja, men fan, det gjorde vi aldrig. Eller inte jag i alla fall.
Och gärna kasta någon sten också, bara för att trycka in det ännu mer.
Jag har ju inte, alltså jag känner mig kanske lite dålig som podcast partner till dig, för jag har ju inte, jag vet inte om jag har ställt så mycket frågor, alltså vi privat när vi har pratat så har ju jag varit intresserad, och vi har pratat mycket om hur du har det på jobbet och sådär.
Ja.
Men jag tänker att hur är stämningen på företag, eller liksom, det kanske är jag menar det kanske är skittråkigt att prata om, men jag tänker, det måste ändå finnas någonting som är annorlunda jämfört med arbetsklimatet i Sverige, om man säger.
Alltså arbetsklimatet är, alltså jag tror så här, överlag så, jag tror första veckan höll jag på att få hjärtattack av det långsamma internet, tills någon bara, men det är bara att förstå att internet är lika avslappnat som människorna.
Ja, men hur fan?
Så att det är ju ett problem för mig. Eller var ett problem. Nu har jag bara så här, ja, men då är det bara att jobba lite långsammare då. Eller göra allting annat offline under tiden som någonting laddar. Så långsamt är det inte. Men annars så, jag måste säga att jag har nog aldrig känt att jag gjort en sån succéartad entré på ett nytt jobb. Jag menar, både du och jag är ganska bra på att göra liksom entré, eller liksom i alla fall lämna första intryck, oavsett om de är bra eller dåliga liksom. Men
lämna ett avtryck.
Ja, exakt. Jag funderar lite på huruvida man liksom vill lämna ett första avtryck som potentiellt liksom överskrider liksom det resterande intrycket, eller liksom det lära känna perioden som man går igenom.
Ja, men för det var ju lite som när jag träffade Ninas vänner från Malmö. De hade massa folk från Skåne hemma på fest.
Ja.
Och jag som Ninas nya kille ska komma in på den här festen. Jag har suttit på ett tåg från Örebro och druckit lite själv. Kommer in och inser att folk är inte alls lika fulla som jag. Jag sätter mig i Ninas rum på sängen, andas. Säger till Malin, Ninas vän som hon också bor med, att Malin, jag är lite full. Jag går in i vardagsrummet där alla sitter. Och sen så hälsar jag på alla, och så håller jag en låg profil. Låter det som en bra plan? Och hon nickar och säger, ja, det är lugnt, men du får vara full, du behöver inte skämmas. Men jag säger, nej, men jag ska gå in och hålla en låg profil. Jag går ut, går 3 meter in i vardagsrummet, ställer mig framför alla, slår ut armarna åt sidan och skriker, hello motherfuckers! Jag fattar inte vart min hjärna slog slint från jag ska hålla låg profil till hello motherfuckers på 3 steg, eller på 3 meters sträcka. Där kan vi snacka om känslomässig resa i tiden.
Oh shit. Nej, men jag tror att jag gjorde lite samma grej, men lyckades ändå så här få med alla i den stormen.
Så okay.
Det kändes okej. Men så här, tredje dagen på jobbet, så har, eller på onsdagar brukar vi ha någonting som kallas för damn good stuff. Så det är så här, vi är halv sex tiden, folk liksom knäcker en bärs och så snackar man om någonting gött. Och eftersom jag var ny där så tänkte jag liksom, ja men fan, det är väl läge för mig att presentera mig själv. Så kvällen innan, jag bara, fan, jag ska nog göra någonting lite spexigt. Så det börjar med att jag tänker att jag gör en så kallad pecha kucha, som är en presentationsform som är jävligt bra, som handlar om att man visar 20 stycken slides som är 20 sekunder var, som går på auto liksom. Så att man, det handlar egentligen om att fatta sig kort och komma till punkten liksom. Så jag hade liksom suttit hela kvällen och satt kvar på kontoret liksom andra dagen på jobbet till liksom klockan så här 11 tror jag, tills jag blev hemskickad av min kollega. Men så då hade jag gjort den och var nöjd med den och tänkte så här, fan, jag verkligen hade så här grävt i mina hårddiskar efter så här bilder från när jag var liten och varför jag blev trollkar och liksom allt det här. Sen på morgonen på min promenad till jobbet så tänkte jag så här, fan, vore det inte roligt om jag skulle rappa hela min presentation?
Bara för att göra jag älskar att du alltid ska rappa. Det är så jävla fint.
Så jag på väg till jobbet så här, i huvudet bara försöker så här testa mig fram till lite lines och langa några bars och så här. Jag måste ju sett ut som en jävla gök när jag gick där. Men så då på lunchen så skriver jag ner då en jävligt lång rap. Alltså vi pratar i alla fall en vers per slide, så det är typ 20 verser som jag skriver ner. Och baserar det här då, alltså jag lyssnar ju inte på liksom beatet som jag langar det här till medan jag skriver, så allting blev ju riksknas. Men jag utgick ifrån Fresh Prince of Bel-Air liksom, så... Så när det då var dags så liksom, jag gjorde ju fortfarande mina sista justeringar då i sista sekunden då innan jag alla satt redan framför mig. Jag bara vänta, jag måste bara få till det här liksom.
Men vadå, fick du ett beat eller vad? Du måste ju bjuda på någonting från den här rappen.
Ja, okej. Ja. Ja, men grejen var, jag började med att sätta på själva beatet, karaokeversionen av Fresh Prince of Bel-Air. Men då så här halvvägs igenom så var ju den klar och jag hade ju fortfarande typ 10 verser kvar. Så jag bad ju då liksom byråns AD att komma upp och liksom börja beatboxa, vilket folk tyckte var fantastiskt roligt. Så ja, men okej, då kör vi då.
Vill du... Men vi behöver ju inte ta alla 20 verserna, men...
Nej, men jag kan klippa ner det här till 4 någonting. Det borde bli bra. Så beatet är alltså Fresh Prince of Bel-Air, så ni får go with me här. Så... Now this is a story all about how my life got flipped, turned upside down, and I'd like to take a minute, just sit right there, I'll tell you how I became an intern, just right here. So how did I turn out to be this guy? I'm telling you that I was never shy. One night I was drunk and bought a one-way ticket and woke up in Morocco. Hey, Jiminy Cricket. So let me explain my first life-changing event. I was reading this milk and the first of Advent, the milk box had this competition to meet Sweden's most famous magician. He is blonde and calls himself Joe Labero and claims to be known here as a hero. So I won the competition. Hey, 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 I was like Charlie in the chocolate factory.
Jag älskar nödrimmet.
Ja, gud ja. Hej, hej, hej.
Nej, fy fan, vad bra. Hej, hej, hej. I'm like Charlie in the chocolate factory.
Nåväl. Vi kan ju lägga in extra materialet. Det finns en video på det här också. När jag får tid.
Nej, men fy fan. Du borde ju klippa ihop den med YouTube-videon. Annars bara lägga den på YouTube eller på din YouTube-kanal och sen länka i våran.
Ja, gud.
Det hade ju varit fantastiskt att bara ha den där.
En dag.
Men är inte det ett fantastiskt avslut på ett fantastiskt härligt avsnitt av den här podden?
Ja, absolut. Det tycker jag.
Men vad är det man ska ta med sig från det här avsnittet då? Vi kan väl tänka oss att vi summerar det här episoden med kanske Fly Me to the Moon med Frank Sinatra.
Ja, vi sitter i en hotellobby. Vi är jämställda könen emellan.
Ja, vi hoppas på det i alla fall. Vi försöker att inte titta på de ensamma kvinnor i hotellobbyn med förakt i blicken för att de har någonting i görningen, utan vi försöker välkomna dem in i den värmen vi själva känner när vi sitter där med vår whiskypinne.
Ja.
Men sen så handlar det väl också om att resa, att man ska flyga till månen, att resa med andra och lära känna varandra. Det måste väl ändå vara den ultimata prövningen att tillsammans resa till månen. Det kanske du och jag får göra någon dag för att på riktigt lära känna varandra.
Alltså jag är helt övertygad om att det kommer hända i våran livstid, så definitivt.
Fan vad härligt. Men ska vi då försöka, eller försöka runda av, det är väl bara att göra. Jag heter ju som sagt Joakim Falk och Falken31 på Instagram och Twitter, och Magnus heter ju @siglermagnus. Vill du avsluta med några sista ord?
Ja, den här låten blev jag väldigt, väldigt älskad. Let me play among the stars. Vi låg över vattnet. Under en bro. Den sjöng för mig.
Vill du nämna några namn eller ska vi bara låta det sägas?
Sådär. Jag tycker det får nog vara.
Då säger vi bara att ni ska skriva till oss på hashtaggen 150 kilo. Och så hörs vi nästa vecka med ett pintalsavsnitt.
Jajamän! Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words.